Magnus Råsman läser Trubbel av Lee Child i översättning av Anders Bellis.
Kapitel 1. Mannen hette Calvin France och helikoptern var en Bell 222. France båda ben var brutna, så han måste lastas ombord fastspänd vid en bår. Ingen svår manöver. Bell-helikoptern var rymlig, tvåmotorig, tillverkad för affärsresor och polismyndigheter, med utrymme för 7 passagerare. Bakdörrarna var lika stora som på en skåpbil och gick att öppna på vid gavel. Den mittersta raden stolar hade avlägsnats. Det fanns gott om rum för Franz på golvet. Helikoptern gick på tomgång. 2 män bar båren. De hukade i vinden för rotorbladen och skyndade sig. Den ene baklänges, den andra framlänges. När de nådde fram till de öppna dörrarna lyfte killen som gått baklänges in den främre delen av båren och la handtagen mot karmen och gick nedhukad åt sidan. Den andra killen fortsatte framåt och sköt in båren hela vägen. Franz var vaken och hade ont. Han skrek högt och rörde en aning på sig. Men inte mycket, eftersom han var hårt fastspänd med band över bröstet och låren. De båda männen klättrade in efter honom och satte sig i sina stolar bakom den saknade raden och drog med en smäll igen dörrarna. Sedan väntade de. Piloten väntade. En tredje man kom ut genom en grå dörr och gick över startplattan. Han hukade sig ner under rotorbladen och tryckte ena handen mot bröstet för att inte slipsen skulle fladdra i vinden. Gesten fick honom att se ut som en skyldig man som förklarat sig oskyldig. Han gick runt Bell-helikopterns runda nos och satte sig i stolen bredvid piloten. Starta, sa han. Och sen böjde han huvudet för att koncentrera sig på spännet till 6-punktsbältet. Piloten rusade turbinerna och rotorbladen slöa wop wop gled upp längs skalan till ett enträget centripetalt whip 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 som därpå drunknade i avgasrörens diskantexplosion. Bell-helikoptern steg rakt upp från marken, girade en aning åt vänster, roterade något och fällde sedan in hjulen och steg 1000 fot. Sedan sänkte den nosen och hamnade norrut, på hög altitud. Och fort. Under den svepte vägar och forskningscentra och små fabriker och prydliga isolerade förorter förbi. Tegelväggar och plåtfasader flammade röda i eftermiddagens solsken. Små smaragdgröna gräsmattor och turkosa simbassänger skimrade i det sista dagsljuset. Mannen i stolen bredvid piloten sa: "Vet du vad vi ska?" Piloten nickade och sa ingenting. Bell-helikoptern smattrade vidare, bankade åt nordost, steg något högre, satte kurs mot mörkret. Den flög över en motorväg långt där nere, en flod av vita lyktor som trögt rann västerut och röda lyktor som trögt rann österut. En minut norr om motorvägen avlöstes den sista brukade marken av låga kullar. Karga och snårbevuxna och obebodda. Sluttningarna som vette mot den nedgående solen lyste eldröda, medan dalarna var ljusbruna och dunkla. Sedan ersattes de låga kullarna i sin tur av små, runda berg. Bell-helikoptern flög vidare. Steg, sjönk. Följde landskapets konturer. Mannen i stolen bredvid piloten vände sig om och tittade ner på Franz som låg på golvet bakom honom. Log tunt och sa: "Om ungefär 20 minuter. Franz svarade inte. Han hade allt för ont. Bell-helikopterns marschfart var 140 knop, så ytterligare 20 minuter betydde ungefär 85 kilometer. Bortom bergen långt.